Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Högsommar.
Ja, verkligen.
Ja, det är, man får liksom smilbanden bak i nacken.
Exakt. Man känner sig som Anna Wintours raka motsats. Har du tänkt på att jag aldrig sett henne le?
Nej, det någonsin? Är väldigt... Och man har inte sett hennes ögon heller.
Nej, det är sant.
Man har inte sett hennes smilband och heller inte hennes ögon, nej.
Men vet du vad man har sett?
Solen.
Solen och linnekostymen.
Ja.
Nu känner jag att det är en bra dag idag, Pelle. Det är en bra dag.
Ja, det är det.
Vet du vad som är härligt? När man får inspiration av en bild...
Det gillar vi, du och jag.
Du med, vi har fått lite frågor om det här tidigare, men vi har liksom inte kommit till att prata om det riktigt. Men jag ville ta upp det. Jag har fått frågan, dels privat, men även till podden. Hur går vi tillväga när vi sätter ihop en outfit på morgonen? Eller hur går inspirationen tillväga? Var startar man någonstans? Här tycker jag är lite intressant. Jag vet inte, vi kanske har helt olika process där.
Berätta, hur... Ja. Nu är det ju mitt i sommaren, verkligen.
Ja, verkligen.
Toksommar. Och det är ju... Vi spelar ju in sen nästan 2 år tillbaks på Hotell Clarion Sign i Stockholm. Och då går vi ju igenom lobbyn här varje gång vi ska upp till studion.
Just det.
Och nu så märks det ju att det är semester, så att säga.
Man kan säga att trekvartsbyxan har invaderat Norra Bantorget.
Ja, det är ju faktiskt... Det är ju någon form av inofficiellt SM i riktigt risig smak. Alltså, för så är det ju.
SM i ryggsim ikväll också, tror jag, i hotellbaren.
Det är liksom... Det är inte kul.
Nej, men å andra sidan så får man ju då... Då kan man också känna, när man kommer in i en linnekostym genom hotellobbyn, att så här... Ja,
så här ska du se ut.
Eller inte så här, det här är ju också viktigt. Andra får väl ha vad de har, så föregår vi med gott exempel.
Ja, jag har ju inte kostym på mig idag.
Men du har linne.
Linne har jag, ja.
Det är bra.
Kvaliteten.
Inte plagget. Nej, exakt.
Men ja. För du har ju en linnekostym.
Jag har en brun linnekostym från Ströms Sartorial Project i ett irländskt linne som kommer från väveriet Spence Bryson.
För den där är ju väldigt härlig för ögat.
Mm. Och det som slog mig, det där med vart inspirationen kommer från. Då är, jag kan ju vara sån att när jag ska bestämma vad jag ska ha på mig, då kan det vara ett plagg. Det kan vara ett par skor. Det kan till och med vara en klocka som bestämmer. Och då startar jag där. Och sen
jobbar
jag
runt.
Precis, bygger man på. Och i det här fallet var det att jag satt och slösurfade Instagram, om man säger så, eller svappade. Och då dök den gode Sergio Loro Piana upp. Han är ju tyvärr inte med oss längre, men det dyker ju upp på några av de där kontorna gamla arkivbilder. Och då är det en bild på honom och hans fru där han har en djupt chokladbrun linnekostym. Han har dock en dubbelknäppt och jag tror den är från Dembeck-skrädderiet i Milano. Oerhört snygg. Krispig vit skjorta och mörkblå slips.
Ja, och du visade ju den där bilden för mig när du kom in, när du skred in här i den fina kostymen. Och det är så lustigt för precis den bilden skickade en nära vän till mig under förra veckan också.
Vad roligt.
Hans målbild, om man säger så.
Men alltså, det är också någonting i den bilden som... Det är hans hår. Han har sånt jävla drömhår. Han är ju höga vikar och allt det där. Men han ser alltså så fruktansvärt rik ut. Och elegant.
Han såg ut som han var, helt enkelt.
Ja, och jag har ju sagt det tidigare och det tåls att upprepa. Det är ju min absoluta stil, liksom ikon. Alla kategorier, alla tider. Han springer åter kring Agnelli.
Du är som alltid otroligt elegant klädd. Nu är det ju så att du, för det här är intressant, du har ju en slips som
som du har haft ett finger med i spelet.
Ja, men den ingår ju i gentlemanualen Oscar Jacobson-kollektionen som vi släppte för några veckor sedan och som sålde alltså...
Ja, det var helt sjukt. Jag tror inte ens att de har hunnit få ut alla slipsar som vi har designat. Alltså, det har tagit slut. Alla de som finns online, i princip, börjar ju sina nu.
Det är ju verkligen så. De kom ju inte ens upp. Vissa av modellerna kom inte ens upp på sajten för de tog slut.
Och vi ska ändå säga att när vi designade de här så tog vi ju i, alltså både i tygväg, konstruktionsväg och prisväg. Det är inte billiga slipsar, så vi är oerhört glada och tacksamma över att folk har förstått den produkten och hur fin den är.
Tro inte på ryktet om inflation och lågkonjunktur.
Nej, exakt.
För det är ju...
Helt rätt.
Det existerar inte på när det kommer till våra slipsar. Men,
i det här fallet då så har ju vi gjort en slips med ett ofodrat avslut. Alltså antippt. Väldigt bra ledig känsla. Det är sevenfold-konstruktion och... Den här blå som jag har på mig idag, det är faktiskt exakt samma tygkvalitet som vår härliga klubbkavaj. Ah. Till och med på nyansen.
Ännu ett samarbetsprojekt som tog slut enormt fort.
Ja, men det är kul att kunna binda ihop dem. Alltså, för det var ett tyg som passar väldigt bra. Det är sån här torr, lite matt feeling i. Så det blir liksom inte det här blanka, för jag har lite svårt för blanka slipsar.
Matchning är ju återkommande här i gentlemanualen. Och nu är jag intresserad av att veta hur du tänkte med... För att i det här fallet så är ju... Slipsen är ju marinblå, skulle jag säga.
Ja, absolut.
Och det är ju en färg som inte återfinns någon annanstans i din klädsel idag.
Exakt.
Men det är ju ändå väldigt, väldigt bekvämt för ögat, helheten. Och av nyfikenhet så undrar jag hur du tänkte där.
Ja, dels så var det att jag utgick från den här färgsättningen på inspirationsbilden.
Ja, okej. Du
Sergio Loro Piana.
Snor stilen. Liksom.
Det var lite så. Däremot då så gör man ju det på sitt sätt. Alltså, du ska ju aldrig försöka kopiera det rakt av. Däremot kan man inspireras av just färgtonerna. Och jag tycker väl att det som gör att en sån här kombination funkar för mig, det är vilken ton. För blått kan ju ha väldigt många olika toner och nyanser. Alltså även mörkblått. Du kan ha någonting som drar åt lila. Eller så, alltså med röda inslag i det blå. Eller så kan du ha en kallare blå. Och beroende på om den är varm eller kall. Det är samma sak med den bruna då. Om det är en rödbrun, lite mer tobacco. Eller om det är en kallare, mer, man säger så, bitter choklad, så spelar det ganska stor roll. Och det är kanske ännu mer när du ska välja skor. För om du ska ha bruna mockaskor till en brun linnekostym, då ser ju jag gärna att de antingen är helt ton i ton eller att de är lite mörkare än vad byxan är. Ett sånt litet tips. Och sen vit skjorta är väl så här, det går ju inte att misslyckas med. Jag skulle kunna haft en ljusblå randy bengal skjorta till det här också. Men någonstans, det är väl typ så, jag tycker att man kommer väldigt långt med vissa såna här basgrejer bara. Att inte ha ljusare slips än skjorta till exempel. Det finns säkert ett undantag någonstans där ute som bekräftar regeln, men för mig har det aldrig sett speciellt bra ut när folk har det.
Vi textade ju lite i veckan, du och jag, rörande bland annat en bild på en man som såg för jäkla bra ut i just linnekostym.
Ja, verkligen.
Den kostymen som han bar var ju av det ljusare slaget.
Precis.
Utan på fickor, vit skjorta, svarta skor hade han till, vilket var...
Svart slips också.
Ja, det var väldigt intressant.
Jag tycker att det funkar.
Det funkade väldigt bra. Jag hade inte valt det själv, men det var väldigt snyggt.
Men det här, återigen, här handlar det ju om toner. Vad har du för ton i den här beige linne? Är den varm eller är den kall? För jag menar, svart kan ju bli jättehårt, men det kan ju också funka till och med till brun kostym kan du ha svarta skor om du har rätt ton på det. Så att...
Det var snyggt i alla fall. Och vi kan ju säga så här, det här är ju en man som jag personligen tycker hade, alltså han var under en period i sitt liv Sveriges coolast klädde man.
Ja.
Tveklöst.
Absolut.
Han var enormt coolt klädd och stilfullt, vet jag inte om det är rätt ord, men han hade en enormt cool stil. Vi kan ju säga att det här är ju Björn Borg.
Ja. Alltså det finns ingen coolare idrottsman i svensk historia om man bara pratar stil, kläder. Ingen kommer slå honom på fingrarna under hans heydays när han hade långt hår, korta shorts och snygga pikéer.
Enorm liksom aura av
levnadsglädje. Också.
Levnadsglädje, man får väl säga någon form av naturlig playboy på något sätt.
Ja, precis. Och playboy betyder ju inte att man beter sig som en idiot, utan nej, att man säger ja till livet bara, brukar jag säga.
Och det gjorde ju han också.
Ja.
Och han hade ju den här snygga stilen, får man ju säga, under de aktiva tennisåren.
Ja.
Och man kan väl säga några få år efter att han avslutade sin tenniskarriär. Sen gick
det
utför alltså.
Ja. Men det där säger väl också någonting om hur viktigt det här, de fysiska attributen, hur hemskt det än är att säga, så spelar ju det väldigt stor roll.
Det gör det, men till hans försvar måste jag ändå säga att han har ju i födelsedagskostym, om man säger så, alltså sett och ser ju fortfarande oerhört bra ut.
Absolut.
Alltså han kan ju ha på sig precis vad som helst. Han har ju hans grund, alltså hans utseende
har ju
alltid varit bra, även när han stilmässigt har varit den här färgblinde IT-tekniken liksom.
Ja, men det är sant, men jag tror inte man kommer undan med den där. Han såg ju faktiskt ut som en rockstjärna. Det Absolut. Är det coolaste med honom. Han ser ut som en rockstjärna och är bäst i världen på tennis. Och det, du vet, lite det här när 40 plus män ska gå med t-shirt med tryck. Där tror jag problemet är att du kan inte se ut som en rockstjärna. Eller det är några få som kan det fortfarande efter 40. Men hade han haft samma stil som han hade när han var som bäst klädd idag, då är frågan om man hade tyckt att det var, om man inte hade tyckt att det kändes lite desperat. Förstår du vad jag menar?
Ja. Anledningen till att han då var så oerhört elegant klädd var ju det att det har ju varit Wimbledon.
Ja, precis. Och du uppmärksammade ju mig på den här outfiten han hade. Och det, jag håller med dig. Det är ju det bästa jag har sett honom i sen han spelade Wimbledon.
Han har ju inte varit så här snyggt klädd på alltså 20 år skulle jag nog säga.
Aj,
om inte mycket längre så. Och vi frågade ju varandra och oss själva vem som låg bakom den här stilmässiga fullträffen. För att jag kan säga att jag kan ta både det ena och det andra på att det är definitivt inte han själv eller hans fru. Nej. Utan det är någon som har klätt honom, och det fanns ju anledningar. Givetvis så var han är väl alltid hedersgäst där. Mm. Sen var det ju så att han är ju
Rolex.
Han är ju ambassadör eller precis. Vad det kan heta för Rolex, ja, vilket han ju är med all rätt. Och då var det ju bland annat han, McEnroe och Federer de gick någon form av varv på banan, precis, och stod och vinkade och så för att Rolex...
Federer, där har du ju en till Rolex
precis.
Ambassadör.
Och Borg var ju snyggast klädd av de här.
Ja, jag håller med. Men vet du vad? Du sa ju att du trodde att det kan ha varit Rolex som var involverad i stylingen. Och jag får ju mer jag tänker på det, ju mer kan det stämma.
För... Jag tror det, för att jag tror att de har tagit bilder där de var... Okej, vi kan inte låta honom komma. Nej, men på allvar. Nej. Alltså, det går inte.
Men, för att... jag tänkte också på att Federer hade i och för sig en mörkblå kostym, vit skjorta, svart stickad slips. Ja, så det kanske fanns ett tema där.
McEnroe hade en slips som var, den var nog minus 4 cm tror jag.
Ja, den var smal.
Ja, den var ju okay. Så otroligt. Det var lite så här rockstjärna 80-tal. Ja. Men jag tror att Beckham var ju där också.
Ja.
Och han var ju klädd i Ralph Lauren.
Ja, men han är typ alltid det på Wimbledon.
Och Ralph Lauren har ju ett stort finger med i Wimbledon.
Ja.
Så att jag tror ju att det var Ralph Lauren som på något sätt hade klätt
Borg. Ja. För jag kan säga, om vi var inne lite på Federer där också.
Mm.
När man ser hans... Ja, för det första, kanske den mest sympatiska idrottsmannen de senaste 10-15 åren.
Och han har ju likt Borg en tacksam grund.
Verkligen.
Han ser ju väldigt bra ut.
Men han gör ju det, men han ser också alltid glad ut.
Absolut.
Alltså han har alltid ett leende. Han känns väldigt långt ifrån en skandal.
Genuin svärmorsdröm.
Verkligen. Och gentleman på banan, det var ju Borg också. Absolut. I alla fall de efter en viss några ungdomsår där, men det tyvärr då. Nu jag hatar att vara den här tråkiga jäveln. Men varför Roger Federer ska du ha vita sneakers till en mörkblå svid? Vit skjorta och svart slip.
Och det finns väl egentligen bara ett svar, och det är väl att Nike måste ju ha haft så mycket pengar med...
Du tänker så.
Ja, att...
Men var det det? Vita, klina sneakers.
Ja, det alltså, måste ju ha varit Nike. Och,
ja, det är sant.
Och jag menar, då var det väl så att du kan inte gå på en tennisbana om du inte har våra skor. Alltså.
Nej, för alltså... Allt han hade på sig, hade han haft svarta loafers eller svarta Oxfords, då hade jag sagt att han var bäst klädd på hela.
Absolut. Sen rent estetiskt så såg det ju inte kul ut, men jag tror att Nike bara...
Nej, och det är all förståelse för det såklart. Men det här är bara ett tips till alla lyssnare. Att
absolut.
Jag har ändå absolut mjuknat kring tanken på sneakers till kavaj. Alltså om man gör det väldigt nedklätt, då måste du verkligen. Men vad det absolut inte funkar, för min del, det är när du har en mörk kostym och ljusa sneakers.
Ja, det känns, idag känns det, känns lite 2006 på något sätt.
Ja, verkligen. Det känns lite Per Lernström i Idol 2006. Och då tycker jag ändå om Per Lernström som både person och stilmässigt.
Ja, då var det ju helt rätt i tiden.
Men, det är lite
men
annan...
2006 var inte igår, brukar
nej,
både du och jag säga.
Det är en annan grej. Alltså, det blir också väldigt så här... Återigen, försöka se yngre ut än vad man är. Och jag menar, allt i övrigt satt jättebra på Federer. Så att det är inte så att han hade blivit liksom 80 år för att han hade haft skinnskor i svart.
Nej, men grattis Björn Borg. Ja, grattis verkligen. Burken till att du fortfarande...
Har det i dig.
Ja, men faktiskt. Ja. Och det såg ju för jäkla bra ut. Han borde ta hjälp lite oftare när det ska vara i offentliga sammanhang.
Tycker också att det här, både Federer och Borg, bevisar att man kan bryta mot vissa stilregler. Till exempel det här med svart slips. För svart slips är ju de, alltså de mest konservativa, alltså fanbärarna för stilregler. De håller ju alltid på att säga att man kan aldrig ha svart slips någon annanstans än en begravning. Och det stämmer inte. Man kan ha svart slips precis som att man kan ha orkesterjacka om du går på... Alltså det är en personlig stil. Vad jag menar är att det ser väldigt bra ut till exempel linne, den här beige linnekostym. Mm. Jag älskar den kombinationen. Vit skjorta, svart slips. Jag tänker på Marcello Maestriani. Heter han det? Mm. Dolce Vita. Ja, Maestriani.
Han kunde det där.
Ja, precis. Sen återigen, svart sidenslips i sån här blankt siden 9 cm. Nej, det kanske du ska skippa. Men en svart virkad slips som liksom, ja, men ger lite kontrast då mot en vit skjorta.
Svarta, kan vara väldigt snyggt.
Jag tycker det kan vara otroligt snyggt.
I övrigt hade Wimbledon en, ja, vad kan vi säga? Det är ju några Hollywood-namn som flyger in eller flygs in och försöker göra sitt bästa. Det går väl både si och så, ja, får man säga.
Det som jag ändå respekterar Wimbledon för är att det kanske är ett av de sista ställena där folk faktiskt tar sig i kragen och klär upp sig. Det finns några undantag som, och de ser ju sämre ut. Jag tror att de till och med fattar det själva när de ser bilderna, att okej, men här har alla tagit på sig kostym och så kommer jag i någon jeansjacka eller någon så här. Det här är inte forumet för det. Och det är stort av tävlingen att kunna bibehålla den, alltså, ja, men ambitionen. Absolut.
Rolex äger ju inofficiellt liksom hela klock... alltså precis. De är ju storsponsor till det. Sen, vad såg man i övrigt för klockor?
Ja, men det var kul.
Brittiska kungafamiljen, ja, var ju närvarande, och förstås.
Prins William är ju nu bekräftat en Omega-bärare.
Verkligen.
Ja, han har ju en Seamaster 300, en Bond.
Väldigt Bond-inspirerat.
Ja, han har ju till och med haft den till smoking på några bilder. Det är gränsfall, tycker jag. Inte fel, det är bra klocka, men att det blir, du vet.
Hans fru bar en Cartier Ballon Bleu.
Ja, väldigt
som
fin.
Är väldigt fin. Väldigt, väldigt underskattad. Och som man i stort sett aldrig ser här i Sverige.
Nej, vilket är, men den är väldigt bra.
Den är väldigt fin. Den är bra på kvinnor, men den är också, kan vara väldigt snygg på män också.
Men jag var lite osäker på om det var någon produktplacering på William eller att han hade något samt. Men jag tror att han...
Jag tror att han har ju haft en... man har sett...
Jag tror att det är hans, precis som Biden, att... Precis. Det är liksom deras val. Det är ju ett väldigt bra betyg till Omega.
Prins Daniel syntes ju mycket i Omega tidigare också, innan han bytte till sin Daytona.
Vi skulle ju göra något sånt avsnitt någon gång. Kändisars klockor eller svenska kändisars klockor bara kanske. Det finns ju mycket sånt. Sen kanske man i och för sig kan diskutera hur stort nyhetsvärde det är och ifall det är relevant att sitta och prata om folks privata klockor om de inte själva har gått ut med det.
Men de förgyllde i alla fall Wimbledon med, ja, sina val.
Och du var inne på Beckham där innan. Jag tycker ju en grej som är så jäkla härligt med David Beckham. Han har ju varit en stilikon för många egentligen sen han blev tillsammans med Victoria. Men han blir ju faktiskt bara bättre och bättre stilmässigt.
Årgångsvinet.
Ja, och då kan jag väl säga, jag är absolut inte något fan för de här sleeve-tatueringarna på händerna och nacken. Och så. Det tycker inte jag har förbättrat honom. Däremot hans klädval. Alltså han ser mer och mer sofistikerad ut. Ja. Mindre och mindre extrem.
Han var ju då också verkligen Ralph Lauren dressad.
Men det sitter som det ska och absolut. Det är bra färgkombinationer. Byxorna är inte 3 decimeter för långa. Du vet.
Nej, så är det.
Det är små saker som ofta tyvärr kan hända även när de är sponsrade.
Och han hade ju halvstressigt de här dagarna. För att han är ju ett stort Tudor-namn.
Ja, jag skickade ju en bild till dig. Från vår vän och kollega Wei Koo som driver Revolution-tidningen och The Rake. Som var på någon lanseringsfest för Tudor. Och jäklar vad bakis Beckham såg ut.
Ja.
Alltså han ser så här mysigt bakis.
Även vår holländske vän Bernard.
Ja,
Bernard var, fick någon selfie med Beckham också. Han hade nog unnat sig.
Jag tror att det var Filip och Fredrik som snackade om det här för några avsnitt sen tillbaks av deras podd. Att Beckham har en aura av att vara så här lagom sliten. Mm, alltså, men han, verkligen inte på ett negativt sätt nu, utan han kommer undan med.
Är det ett gin eller whisky varumärke han har själv?
Oh, det vet inte jag. Det borde jag ha koll på.
Det är något varumärke som inte verkar funka så bra i Sverige i alla fall.
Mm, men han hatar ju inte vin. Och det hatar man ju inte människor som tycker.
Ja, men han gillar ju väl livet liksom.
Ja, exakt. Jo, men det är också så här, han klär sig mognare. Utan att för den delen vara tråkig eller gubbig eller något sånt där. Och han ser bara ut som att han lever. Han håller inte på med det här. Jag menar, tänk hur jobbigt det måste vara stundtals att vara David Beckham. Det är ju en av världens mest igenkänningsbara personer.
Ja,
liksom.
Absolut.
Man unnar väl honom ett glas vin eller
ja.
Två extra.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja.
Vad har vi att säga om tennis i sig på banan då när det kommer till kläder? Säga att det är världens mest eleganta sport. Ja, skulle jag säga.
Det kunde man ju säga om golf också för 40, 50, 60
ja,
år sedan.
Men att säga det idag är väldigt, väldigt tveksam. Sen att det är en
fortfarande bättre än paddel.
Snygg sport att titta. Ja, absolut. Det är en snygg sport att titta på tennis. Men om man jämför med hur det var så, jag vet inte. Alltså,
ni får jättegärna höra av er, lyssnare, om det stämmer det här. Men är det så att det fortfarande är krav på att spela i vitt på Wimbledon? För jag vet inte. Nej. Jag vet att det har varit det. Och det är möjligt att det fortfarande är det. För jag såg Djokovic spelade ju vitt till exempel. Alltså jag hade ju hela Lacoste-kittet liksom. Det var fint tycker jag. Men jag tycker ju att precis som att männen och kvinnorna på läktaren anstränger sig, så tycker jag att den tävlingen förtjänar att ha en hel vit liksom outfit.
Ni får tala om för oss vad det är som gäller för klädkod för spelarna helt enkelt.
Men rent om vi pratar tennismode på banan då. okej, vi lever inte längre i Sergio Tacchini
land.
Nej, tyvärr. Det är en fin balans. Vi har ju varit inne på det här tidigare, att spela tennis i en urtvättad Lacoste-piqué i bomull så att bröstvårtorna blöder liksom. Det är inte heller elegant. Nej, men du förstår vad jag menar. Att...
blödande bröstvårtor, det är inte elegant.
Nej, men alltså
ta med er det hem nu.
Det finns ju en förståelse, eller jag har i alla fall en förståelse för att idag finns det massa material och utrustning som är mer lämpad än vad den var. Men där är ju skillnaden också. De spelar ju på absoluta elitnivå. Så det är klart som fan att de inte kan springa omkring i tunga bomullspikéer som blir blöta. Men om jag spelar tennis, vet du vad, jag tror inte att det kommer påverka mitt spel så mycket om jag har...
Hur kommer det påverka dina bröstvårtor?
Ja, tejp säger jag bara. Nej, men jag menar man kanske kan hitta ett mellanting, men man hade önskat att de här mer moderna materialen, alltså att det finns ju massa snygga historiska designer, alltså med kragar på pikéer, alltså någon sån här mesh-struktur hade varit jättefint. Alltså, de sakerna. Kortare shorts, fast du har plats för boll i fickan och sånt där.
Kanske är det dags att vi gör någonting åt det här. Är det det?
Men har du tänkt på det? När företag ska försöka göra en tenniskollektion. Det är ganska många företag som fastnar i det där träsket lite. Att de ska göra en racket line, typ.
Mm.
Och allting ser ju ofta väldigt lajvande ut. För att det enda som är snyggt historiskt, det är ju de gamla bilderna. Då blir det träracket och så blir det liksom så här. Man kanske ska tänka om lite där då. Förstår du vad jag menar? Eller så här.
Vi får återkomma till det här.
Jag tror att det finns, men man behöver fortfarande inte se ut som man kommer från CrossFit-gymmet liksom.
Nej.
Så att, nej.
Det vill man inte.
För tennis har ju all potential att återbli världens eleganta sport.
Ja, absolut.
Däremot, golfen tror jag är körd. Helt ärlig. Jag tror det.
Det är även nu.
Nej, men det är för mycket såna här gympaskor med dubbar som man spelar. Och det är för mycket, där har folk tagit bekvämlighet. Det är också, man går så långt, alltså, så många timmar och du vet. Jag har tänkt på det, jag får alltså frågor då och då där liksom någon frågar, har du tips på bekväma sneakers? CQP är lite för dressad. Då blir jag lite så här, men vadå, den typen av sneakers är väl det mest bekväma man kan ha. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Att det är inte så att jag går i Oxfords på mina promenader. Har du något tips på något lite ledigare? Men jag menar, vadå, ska du ha joggingskor då? Alltså, förstår du vad jag vill komma? Att hur mycket bekvämare kan det bli? Eller så här, härda fötterna istället? Lite.
Ja, jag förstår vad du menar.
Lite faktiskt.
Men om vi tittar på dressade sneakers, vad har vi där? Och vi har CQP.
Ja, vi har Morsjö som är jättefina nu.
Myrkvist.
Vi har ju alla de här klassiska Butter och...
Suede.
Ja, precis.
Svenska Suede.
Alltså S-W-E-Y-D. Men...
alla de här är ju värda att kika på.
Alla de som gör... Jag tycker mocka framförallt blir mjukare.
Absolut.
Och
så
då,
här ser det ut på mina fötter idag.
Kolla. Mycket bra.
Lite äldre CQP-modell.
Ja. Jag älskar ju det där. Men vad jag menar är att om du ändå vill behålla någon form av stil eller liksom någon uppklädd touch i alla fall, då kanske du inte ska gå ledigare än så. För att...
beroende på vad du har i för klädsel i övrigt.
Jo, men det jag menar är om du ska ha någonting elegant i övrigt.
Ja.
Om du vill gå ut och jogga eller promenera snabbt, ta på dig träningskläder. Det finns inget fel, men då ska du ha joggingskor. Men inte joggingskor till pressade byxor, bara för att det ska vara bekvämt att gå. Det ser inte bra ut.
Då sätter Andreas Venus upp korslagda fingrar.
Och jag kan också vara lite så här, vad fan, det är väl någon fotspecialist som ska ha åsikter om Fast man måste absolut ha fotriktiga skor. Ja, men vad fan, folk kunde spela NBA i Converse och så här Nike Jordans.
Ja, men det är väl,
alltså vad fan,
det finns väl det liksom ju. Gräns, det finns ju gränser av bekvämlighet liksom.
Ja, precis, och det är det jag menar, och jag har ju till och med läst där de här, du vet, dressade skor, alltså skinnskor, klassiska skor om man säger så. Så det finns ju en del företag som lägger in såna här mjuka, så här, de kallar det typ comfort sole. Mm. Det är som en skum,
som kuddar.
Ja, men exakt, kuddar. Det är som en skumgummisula typ, för att den ska kännas mjukare att gå på. Och det, tvärtom, är ju skadligt för din rygg, för det är inte så liksom, det är inte bra.
Nej.
Så då är det bättre i sådana fall att gå in ett par klassiska randsydda skor som har en sån här, vad är det man säger, korkfyllnad som ligger mellan yttersulan och innersulan, och den formar sig så det blir som ett hålfotsinlägg kan man säga, beroende på hur du går. Sen är det ju liksom, då är de ju efter dig, så får du liksom, när du byter sula så byter de kork massan. Det är ju så, det är halva poängen med en randsydsko.
Men du har ju från det ena till det andra, du har ju sett en film.
Ja, det tycker jag, den får vi inte missa.
Vi ska inte missa den, och jag, den står på min lista. Berätta nu, Andreas.
Ja. Jag såg House of Gucci nyligen, och det är absolut ingen nyhet med tanke på att den har gått på bio för över ett halvår sedan. Men jag orkade faktiskt inte ta mig till bion och se den, så jag streamade den hemma nu. Väldigt intressant ur ett stilperspektiv.
Mm. Det är väl, är det inte 70-talets kärna?
Ja, det är så här.
Det är i alla fall det jag ser framför mig.
Den utspelar sig från 1978. Till 1995.
Okej, kan man säga. Ja.
Men majoriteten är sent 70-tal och tidigt 80-tal.
Aha.
Kan man säga. Det som är intressant, för liksom bara för att förtydliga, själva filmen har ju massa brister rent skådespelarmässigt eller sådär. Men det är inte det jag vill fokusera på, utan jag vill fokusera på att Adam Driver som spelar Maurizio Gucci, alltså son tror jag det blir, till grundan. Han ser så jäkla bra ut genom hela filmen, tycker jag. Håret är on point. Så här perfekt liksom italienskt svall. Han kör de här, men typ pilotbrillorna med plast.
Ja, men, plastskalmar.
Plastskalmar, ja. Och genomskinliga, alltså inte pilot solglasögon utan vanliga. Han har perfekt polotröja i vinterscenerna under kavaj. Han ser verkligen ut som, tänk en Tom Ford-annons när Tom Ford var bra. Liksom.
Ja, och han var ju dessutom för Gucci.
Jag vet, det kommer in lite i filmen. När han
bärs det några klockor?
Ja, det gör det. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är för klockor nu. De pratar lite om någon Patek Philippe, så här, till och med referens och så här, för det är då när en hans pappa tror det går bort och så ska arvet delas upp, och då går de faktiskt in på lite såna här små grejer. Men den stora behållningen är ju alltså bara allmänt, alltså kostymören har gjort ett otroligt bra jobb med just hans karaktär. Sen är det ju roligt att Jared Leto som har någon fat suit på sig och en sån här mask och också helt otrolig varför, ja, jag vet inte. Han spelar då Maurizios kusin och har det Attolini som har gjort hela hans garderob, och det är så fult. Men det är meningen också att han fick skit för att han liksom Paolo, att han aldrig hade riktigt respekten från Gucci-familjen som kreatör eller som stilpersonlighet. Men väldigt, väldigt intressant. Sjukt värd att se bara för kläderna.
Mm, intressant. Jag ska definitivt se den här. Ja. Och det har bara inte blivit av. Men det
är väldigt väl. Alltså om man tar Lady Gagas karaktär som gifte sig med Maurizio. Hon illustrerar ju så här. Även om det inte är speciellt snyggt det hon har på sig. eller hennes hår och så här, så är det väldigt trogen 80-tals känsla under större delen av filmen. Du vet, när den här, det här lite fjuniga håret och perm, ja, väldigt, väldigt väl scoutat, måste jag säga.
Aha,
sånt där, det är också så här, ibland handlar det inte om att det ska vara snyggt, utan det ska bara kännas trovärdigt.
Det låter som att du tycker att den var sevärd i alla fall.
Det var den. Det, och den är ju, alltså det är ju en spännande historia med, det är ganska allvarliga saker. Jag ska inte spoila för dem som inte har sett den, men det är en ganska allvarlig historia som de...
Och det är inte bara glass och ballonger.
Verkligen inte. Och så. Men ja, man kan säga så här, det är extremt mycket rökning vid små kafébord i överklassens Milano. Ganska snyggt. Det är också väldigt mycket så här, ja men Norditalien. Att köra bil mellan Milano och San Moritz till exempel. Alltså den typen av miljöer. Så det är trevligt.
Och det gillar vi.
Och sist men inte minst så är det ganska intressant att höra Gucci-loafern, alltså horsebit-loafern, har ju kommit att bli väldigt populär igen. Och den har ju liksom varit lite i skymundan. Det har varit lite som Wayfarers går in och ur modet, men aldrig riktigt fel. Den, vad jag inte förstått innan den filmen är att förr, alltså när vi snackar 70-80-tal, då var det inte så här, det var inte en produkt som man bara kunde springa in på valfritt liksom department store och köpa, utan de var ju nästan liksom, det var oerhört, det var som att köpa en Nautilus, alltså det går inte att få tag på liksom. Väldigt intressant.
Ja, men, visste, faktiskt.
Ja, men för det är någon scen då när en investerare, en partner till familjen ska, de vill få med honom som investerare, varpå de ger honom ett par burgundy horsebit loafers.
Hur ser din Gucci-garderob ut?
Totalt obefintlig faktiskt.
Helt obefintlig.
Helt obefintlig. Det jag skulle kunna tänka mig att äga från dem idag, det är slips, alltså vintage slipsar. Och jag tycker ju att många av deras 70-tal, alltså så här, Tom Ford-eran typ 90-tal är också jättefin. För det, om man gillar det Tom Ford gjorde när han startade sitt eget företag under eget namn, vad var det, 2006 eller 2010, något sånt där, då kan man ju säga att väldigt, väldigt mycket av det var ju det Gucci gjorde, det han gjorde på Gucci några
år. Han tittade väldigt mycket i backspegeln.
Ja, det var ju hans identitet. Nu ser det ju väldigt annorlunda ut tycker jag, det Tom Ford, hans kollektioner idag. Jag är inte så jättesåld på de här jacquard-mönstrade neonfärgade smokingjackorna och sånt där. Men det är väl kanske inte jag som är målgruppen där, eller?
Jag köpte ett par manschettknappar i silver, kan det ha varit 99 kanske, i butiken i Florens.
Wow.
Och sen året efter köpte jag ett par mockaloofers i samma butik.
Nice. Ja, men det har någonting. Jag tycker det är Gucci... Det har ju också blivit ett sånt, tas också upp i filmen, hela den här balansen mellan det exklusiva. Alltså, sent 70-tal, då är ju Gucci lite Loro Piana nästan. Eller vad de är idag, det är ju liksom för den extrema välfärden, om man säger så.
Talar man Stockholm idag, så har det ju blivit ett varumärke likt, inte minst... Louis Vuitton.
Precis.
Som är, alltså det är ju Geggens varumärke nummer ett.
Tyvärr.
Alltså en uniform med en becknarväska och en Gucci-keps. Det finns ju inget varumärke som är så totalt förstört. Som,
ja, det är väldigt långt Gucci. Ifrån den här looken.
Ja, och tittar man den med dressade biten, så känns det som att den är anpassad, i alla fall i mina ögon, 200% för den asiatiska marknaden. Den är så spejsad så att den är...
Jag tycker man ser mycket inslag från det här 70-talet med det stora alltså när man ser deras skräddade...
Otroligt svårburet. Alltså...
Oerhört. Men det är också ett high fashion företag.
Enormt high fashion.
Det är ju inte meningen att det ska vara lätt heller. Alltså...
Nej, men förut var det ju, alltså då var det ju någonting i alla fall jag verkligen ville bära. Om man tittar runt millennieskiftet och slutet 90-talet, när Det var det varumärket som man verkligen ville.
Ja, men det är det jag menar, att de har ju tagit en roll där, som från att ha varit ett mer sofistikerat lyxföretag för överklassen, om man ska vara brutalt ärlig, så har de ju idag blivit ett modeföretag ut i den absoluta ytterkant. Alltså high fashion, catwalk. Det är lite vad man sett. Hermès är ju fortfarande ett lyxföretag med mer sofistikerad stil. Men tittar man på deras runway också, de vill ju också vara ett modeföretag.
Absolut.
Så och jag tror till och med Loro Piana, som vi har varit inne flera gånger på, också är och nosar i den kategorin. Så att det är inte så många av de här klassiska, anrika. Alla de här startade ju med att de gjorde kvalitet. Det här klassiska citatet som också nämns i filmen: "Quality is remembered long after the price is forgotten." Det är ju liksom, det var ju en, jag tror att det är då Aldo Gucci som sa. Och det finns ju, jag tror att den är stulen från Rolls-Royce grundare faktiskt, från början. Själva citatet, men det är ju inte det man associerar med de här företagen längre. Men det är tyvärr inte så.
Apropå just nu hur varumärkena tas över av grupperingar som man aldrig någonsin vill associeras med.
Nej.
Så alltså att,
eller i alla fall inte en stil som ligger oss nära.
Alltså, ja, jag kan definitivt säga att jag inte vill associeras med dem.
Nej.
Alltså, inte bara stilen utan även personerna.
Nej.
Men, och med det sagt, alltså, vad finns det som skulle kunna vara värre än att stå i kön till Gucci-butiken i Stockholm idag?
Ja, det,
det skulle ju vara Louis Vuitton-butiken då,
jo,
i och för sig.
Men det är ju,
men
som
nu,
du säger.
Nu
men vi pratar ju om det här.
Det finns mycket saker i världen, ja, som är värre, absolut. Men alltså det här med att stå i kö. Jag menar, ponera nu.
Ja, det är väldigt långt ifrån vad den butiken ska stå för.
Ja, men tänk om man hade en respektive som verkligen önskade sig någonting ifrån Gucci eller Louis Vuitton.
Ja.
Jag skulle ju, alltså jag vet inte. För det första skulle jag göra allt som stod i min makt till att övertala min partner till att ta en annan, önska sig någonting annat.
Mm.
Nummer två, så skulle jag ju försöka klicka hem det på nätet istället.
Helt enig.
Och det här är ju för att inte stå med dem, alltså att inte vara i närheten. Och det här låter ju extremt elitistiskt, men det har ju blivit, det är en reflektionen över att de här varumärkena har till väldigt, väldigt stor del tagits över av grupperingar som man inte vill associeras med.
Fast jag vill nog inte, jag förstår vad du menar, jag kan hålla med till viss del, men jag tror, vad jag är mest, har mest aversion mot, det är inte vilka som står i kön, utan det är att jag då som betalande konsument till ett företag som tar ruskigt bra betalt för sig, ska liksom, att jag helt plötsligt ska vara tacksam och få handla hos dem istället för att de ska vara tacksamma för mina pengar genom att stå i kö en timme.
Det är ju ytterligare ett lager av det hela, att med din vinkel, alltså det är ju också förnedringen. Det blir ju en dubbel förnedring.
Det stör jag mig mycket mer på, för de kan inte heller helt hjälpa vad deras målgrupp eller vilken som faktiskt har kommit att bli deras. Nej. Köp.
Och jag stod i en sån här kö, för jag tror att jag kan ha berättat det.
Just
för dig
det.
Och det var ju i ett annat varumärke
som också tillhör den stratosfären.
Ja, det är inte gratis när man handlar där. Och tack och lov har det här varumärket inte tagits över lika mycket av de här grupperna. Men att just som du är inne på stå i en sån kö, det blir så paradoxalt.
Ja. Okej, om det bara är fönstertittare eller fönstershoppare som ska liksom in och klämma och känna på varsin slips och sen inte köpa någonting. Men jag menar, om du faktiskt är där för att du ska handla till din respektive eller till dig själv, ska jag vänta då 25 minuter på att få gå in i deras butik. Alltså det, då har man ju inte en bra lösning. Alltså då har man ju faktiskt inte, och jag vet varför de gör det här, och det är för att de vill att det ska kännas mer exklusivt, alltså mer tryck, högre efterfrågan, och de vill ha, de har fått för sig, flera av de här företagen, att ja, men vi ska ha personlig service så att alla ska ha i princip en ansvarig butiks, från butikspersonalen per person, vilket är helt absurt.
De kommer, i Stockholm är jag tämligen övertygad att de kommer att tappa, det är de genuina kunderna som har funnits med under åren. För att de är mest kräsna när det kommer till service.
Ja.
När det kommer till de här nya grupperingarna, det är de som kommer att stå i kön.
Ja, och det,
och det gör att de kommer att urholka sina varumärken på ett väldigt icke-fördelaktigt sätt.
Men sen det är lite olika också i de här grupperna. För om du tar typ Cartier till exempel. De har också en policy att man inte bara kan gå in i deras butik på Smålandsgatan hur som helst. Mm. Men skillnaden där är att du har inte heller samma klientell som ska, alltså du har inte det här, du säljer liksom inte små grejer.
Nej.
Och du har inte samma omsättning av kunder, utan du har kanske större köp av färre antal kunder, vilket gör att man aldrig behöver stå i kö där. Däremot så kan du inte bara liksom gå in, utan de vill väl också se till då att de kan upprätthålla den service som företaget står för.
Ja.
Och det tycker jag är en lite annan grej. Det är inte riktigt samma sak som, jag behöver faktiskt inte ha ett butiksbiträde om jag ska köpa en slips på Hermès, eller om jag ska köpa liksom en nyckelring på Gucci.
Nej, det blir väldigt intressant att se vart den här utvecklingen tar vägen.
Men jag tycker det är väldigt intressant som du säger där med nätet. För att det finns ju två aspekter i det här. Dels tillgängligheten som inte fanns för 15 år sedan. Det gick inte att köpa några av de här varumärkena online. Men idag också, många av de stora butikerna har ju helt andra returpolicies i butik än vad online har. Så att från att online har varit ett osäkert kort, så kan du ju idag köpa på Mr. Porter eller Care of Carl, säljer vi vissa, men liksom, och ändå ha så här distansköpt lagen på din sida. Du kan skicka tillbaka vad som helst. Du kan till och med skicka tillbaka klockor som aldrig har öppet köp.
Nej. Ja, så det att, är ju intressant.
Jag menar, någonstans så har ju, hur det nu skedde, det vet jag inte, men så har alltså onlineförsäljning nästan erbjudit högre service, en högre potentiell service.
Det var mycket mer än vad jag visste. Jag är ju ingen erfaren.
Nej, men just distansköpslagen gäller ju i Sverige oavsett.
Alltså, så jag har visste du inte ens att det fanns något som hette det, men jo, det är ju jätteintressant.
Det betyder att du har 2 veckors öppet köp, alltså returrätt. Sen är det inte säkert att det ska vara gratis returfrakt och sånt. Det är 2 olika saker. Men du har rätt att returnera, och det kommer från distansköpslagen. Så att du kan inte neka en kund den möjligheten om du säljer online. Så intressant. Det är en ganska intressant grej.
Intressant. Mm. Men vi är tillbaks om en vecka. Och då ska vi ge oss in på era lyssnarmail.
Ja, det tycker jag.
Lyssnarfrågor.
Ja, bomba oss med frågor, så ska vi ge er sommarunderhållning förhoppningsvis. Svar på frågor.
Så är det faktiskt. Vi hörs igen om en vecka.
Ha det bra.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.